håller på och löser tekniken. Men under tiden, välkomna hit och framförallt välkommen till mig, som sagt. Vilken förmån för mig att få vara här. Och precis som Doris sa så är det första gången som jag kan minnas som jag är i det här kapellet, den här kyrkan. Och det var på tiden, kan man ju tycka. Som sagt, vara traktens son och inte ha varit här. För er som inte känner mig så heter jag Emanuel Bratt, kommer från Lidköping och flyttade härifrån för, nu är jag osäker på, men 14-15 år sedan är det nu. Tiden går snabbt. Bor i Nässjö sedan nästan lika många år tillbaka och har jobbat som ungdomsledare och med ungdomar i ganska många år och sedan läst teologi och ledarskap i Jönköping. Och sen 5 år tillbaka ungefär jobbar jag med APG 29, en lärjunga- och missionsskola som har Ekumeniakyrkan som huvudman. Så har ni en liten bild av mig. Så. Jag skulle vilja börja med att be och som sagt, jag ska ge missionsinformation och på något sätt så har vi pratat här, predikan, missionsinformation. Vi har fått väldigt, väldigt god förkunnelse i inledningsordet. Tack för det. Och tack för vittnesbörd och hur våra vardagar kan se ut och hur det kan gå till att leva i efterföljelse under det. Jag kommer hålla förkunnelsen väldigt begränsad, bara så ni vet om det. För att ge lite mer utrymme för missions. Information och förhoppningsvis inspiration. Men vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är den du är. Tack för att du kallar oss till gemenskap med dig själv. Tack att vi får tillhöra dig. Tack för din utsträckta hand till oss. Och tack för dina båda utsträckta armar på korset här. Tack att du med ditt liv och med din död vill förena oss allesammans med varandra och med Gud. Tack att du har försonat oss med Gud. Tack att du har röjt vägen. Tack att det inte längre kommer an på våra prestationer, vad vi förmår, Herre. Utan på vem du är och på vad du har gjort, Herre. Och tack att vi får gensvara på det. Tack att du bjuder oss till den här gudstjänsten idag, Herre. Att du är mitt ibland oss som vi fått höra av Camillas vittnesbörd, Herre. Precis här och nu, Herre. Herre, vi kan inte se dig, Herre, men lika fullt så är du precis mitt ibland oss. Tack att vi får tillhöra dig, tack att vi till och med får kallas dina barn. Vi ber Gud om att du den här gudstjänsten upplyser våra tankar, våra sinnen, Herre. Att du lägger missionen allt mer på våra hjärtan, Herre. Jag tackar dig för den tradition vi får stå i, det arv vi får vara en del av, Herre. Jag tackar dig för dem som har gått före oss, Herre. Som lagt så mycket annat åt sidan, Herre. Bara för kärlekens skull, Herre. Kärleken till dig och kärleken till sin nästa. Vi ber om att du, Herre, skulle använda deras liv och exempel, men också ditt eget ord, Herre, och det som sker idag. För att i någon mån låta oss få vandra samma väg, Herre. Herre, led mina ord och öppna våra öron för vad du vill säga, helige Ande, till oss idag. I Jesu namn, amen. För några år sedan så fick jag förmånen att åka till Estland. Jag vet inte hur det är nu när det gått samman som församling, men jag vet ju att Stenhammarkyrkan har haft ett arbete i Lettland i många år. Och det är fortsatt. Jag förväntade mig inget annat, men gott att höra. Jag fick åka till Estland för några år sedan på en kortare missionsresa. Var där i 2 veckor tillsammans med en kär vän och broder, Daniel. Och under 2 veckors tid fick vi besöka 9 städer och möta människor i hög utsträckning. Fick vara med allt ifrån att dela ut och samla ihop matpaket som skulle delas ut till fattiga, till att predika på ungdomsmöten och leda musiksamlingar och så. En fantastisk resa. På en av de resorna så hade jag fått i uppdrag att undervisa i en stad på temat, det var ju på engelska, så what is the mission of the church? Och på svenska blir ju det, vad är kyrkans mission? Men på engelska så blir ju ordet mission väldigt tydligt kopplad, att det både handlar om mission men också uppdrag. Och det, jag hade tack och lov tid att förbereda den och jag fick gå på djupet. Vad är kyrkans uppdrag? Vad är kyrkans mission? Det är inte svårt för oss att ge exempel på mission. Vi kan peka på läkarhjälp och medicinsk sjukvård i Kongo. Vi kan peka på matutdelning eller julklappsutdelning i juletid i Lettland. Vi kan peka på Centralasien där människor ännu inte tror på Jesus och där pionjärer är med och bryter ny mark att berätta om Jesus och grunda nya små församlingar. Men om någon skulle tvinga dig att sätta ett ord eller en mening eller någonting på vad är egentligen uppdraget? Varför gör vi det vi gör? Vad är det vi är kallade att göra? Sånt tycker jag är jättekul att fundera på. Och det fick jag göra då. Och för mig, du får ju läsa Bibeln och pröva vart du landar och vilka texter du tycker sticker ut. Vilka röda teman eller röda trådar och övergripande teman du ser återkommande i den här boken. För mig landade jag i att kyrkans uppdrag inte börjar med att sända någon att göra något. Utan 3 saker ser jag som vi kan göra allesammans oavsett om vi befinner oss i Otterstad eller Uzbekistan. Och som jag ser genomgripande i Bibeln. Det första, det handlar inte någonting om vad vi ska göra utan det handlar om vilka vi är. Nämligen att tillhöra Gud och vara hans folk. Pröva allt jag säger. Men att tillhöra Gud och vara hans folk, det är ett av de största övergripande teman jag ser genom hela Bibeln. Gamla och nya testamentet. Med olika språk, olika ord i olika tider. Israel, Guds folk, Abrahams ättlingar, den kristna församlingen, Kristi kropp och så vidare. Men en gemenskap som inte är vilken annan gemenskap som helst, utan som har sin identitet i Gud själv och i att tillhöra honom och vara hans folk. Det var det första jag landade i. Och det andra då kom som en följd av det. Eftersom vi är Guds folk, eftersom vi tillhör honom, så håller vi oss till honom. Vi vandrar hans vägar. Vi lyssnar till hans ord, till hans tankar, till Guds världsbild. Kanske lite konstigt koncept att använda de orden, men på något sätt så. Det finns många röster som vill prägla oss i vår tid och i alla tider. Allt ifrån grekernas uppdelning i stoiker eller epikureer, olika filosofiska läror, till idag, till synes små saker men som kan mynnas ut i hur vi lever vår vardag, hur vi förhåller oss till andra människor, människor från andra länder och så vidare. Hur vi ser på det som vi har fått till oss, hur vi kan ta emot det i tacksamhet och i generositet. Så vidare. Allt det som den här boken på något sätt benämner med en uppmaning, ett imperativ, oavsett om det är ett råd eller om det är en ren befallning, gör detta. Allt det kan vi sammanfatta i att eftersom vi hör Gud och är hans folk så håller vi oss till honom och vandrar hans vägar, tänker hans tankar eller strävar i den riktningen. Och det tredje som detta då mynnar ut i, det är att när vi gör detta, då är vi vittnen med våra liv. då ser våra liv annorlunda ut. En del kan tycka att de ser bättre ut, en del kan tycka att de ser sämre ut, men de kommer se annorlunda ut. För vi lyssnar till en annan röst än samhället i stort. Och att vara vittnen till Jesus, det har ingenting att göra med framgång. Det har ingenting att göra med framgång. Vi läste som sagt de barska orden och närmast en varning. Jag köpte en luftmadrass en gång. Och när jag läste varningstexten så blev jag lite full i skratt. Den måste ha haft något med USA att göra, för det var hela sidan var fylld av varningstext på olika saker. Så. Och så stod det sammanfattningsvis att this product may or may not cause injury or death. Alltså att luftmadrassen må inte orsaka död eller skada. Då har man helgarderat sig på alla sätt och vis man kan göra. Och på något sätt, det är kanske en onödig varningstext. Men det Jesus gör gentemot sina lärjungar, det är en ärlighetens och allvarets varningstext. Ni kommer att bli förföljda. Jag sänder er som får in bland vargar. Är det värt det? Är ni beredda att stå pall också där? Han säger ju de här orden om att sätt inte handen till plogen om ni inte är beredda att fullfölja det. Och gör han det då för att han är en så sträng och barsk och kanske till och med ondsint figur? Eller gör han det och säger han det tvärtom för att han älskar och älskar inte bara mig och dig utan också dem som han vill att vi ska nå fram med budskapet om Guds rike och om frälsningen i Jesus till. Och att han vill se det fullbordat. På samma sätt som vi idag i Sverige är välsignade med kristen närvaro för att människor begav sig till ett ohyggligt folk som hade mycket konstigheter för sig men som inte sa ja, de får skylla sig själva. De har satt sig i den här sitsen, nu får de lösa det. Utan man gick i omsorg och i nöd. Där någonstans ser jag vart vi kommer in i den här gudstjänsten. Det är med de tankarna jag går hit till Guds församling. I Kollansö och Stenhammarkyrkans missionsförsamling. I en tanke av att Gud finns. Han har visat sig i Jesus Kristus. Han har kallat oss till gemenskap med sig själv. Och vi får tillhöra honom och vara hans folk. Och eftersom vi är det så får vi leva ut det. Lyssna till hans ord och forma våra liv efter bästa förmåga. I all vår bräcklighet. Hjälpa varandra att leva ut det. Och när vi gör det så kommer våra liv se annorlunda ut. De kommer vittna om Guds rike och om Gud själv. Och Jesus säger som sagt, har man hatat mig kommer man att hata er. Har man älskat mig kommer man att älska er. Så vår främsta uppgift är inte framgång eller att vara omtyckta i människors ögon. Det kommer komma som frukt ibland. Herre, jag tackar dig för den här delen av det jag får möjligheten att göra nu, Herre. Jag tackar dig för bara din vackra plan genom historien. Tack att du inte enbart, jag tackar att du bryr dig om oss på individnivå. Men tack också, Herre, om att du är mån om att forma ett folk, en gemenskap. Och Herre, vi är så tacksamma för det i en tid och i ett land, Herre, där så många lever i ensamhet. Där vi har så många ensamhushåll i Sverige. Att du inte bara är mån om att se oss uppradade i någon slags led med bara fokus på dig. Utan att du formar oss som gemenskap. När du öppnar våra sinnen, öppnar våra öron, öppnar våra tankar. Så att du får låta det återspeglas i våra liv, Herre. Låt människor både se det men också få inlämnas och bli en del av det här. Av ditt folk. Kallade att förkunna dina storverk och leva ut din kärlek. I ditt namn ber vi dig, Jesus. Amen. Som sagt, något som grund kyrkans uppdrag, så som jag ser det i Bibeln. Men så har kyrkan i alla tider också inte bara levt ut uppdraget lokalt, utan också sänt människor. Mission, vårt ord mission, för dig som är språkintresserad, har dels sina rötter i engelskans mission, som betyder uppdrag. Men det har också sin andra del av sina rötter i latinets missio, som betyder just sändning. Och vi har den stora förmånen att som kyrka få sända människor till platser där kyrkan ännu inte är etablerad, för att förkunna Jesus Kristus, leda människor sakta eller snabbt in i livet med Jesus, för att nya gemenskaper ska få springa fram där detta sker. Och vi ska börja med att visa en liten film från Ekumeniakyrkan. Få se om tekniken är med oss. Mycket. Fantastiskt. Det gick ju bättre än jag trodde. Så, jag kommer använda den igen lite senare. Men jag tror vi gör så just nu faktiskt. Fem områden har Ekumeniakyrkan tagit fram. Att det är så här vi vill jobba internationellt. Internationellt arbete, allt församlingsarbete, är ju inte så svartvitt. Det vet vi allihopa. Utan det handlar om människor och de behov som uppstår. Men i grova drag är det fem områden som kom upp här. Det första kan ha försvunnit. Men att utveckla församling och kyrka. Alltså att hjälpa till med församlingsarbete utifrån de lokala förutsättningar som finns i olika delar av världen. Att nå de onådda. Norra Sibirien, Centralasien, vissa Mellanösternländer. Bara för att ge några exempel på områden där det finns väldigt låg kristen närvaro. Och där priset för att bli kristen ofta är väldigt högt. Att nå de onådda. Att utveckla, hur är det formulerat nu då? Utveckla människors levnadsvillkor, att arbeta för det, att förbättra människors levnadsvillkor, så är det. Till exempel läkararbete och liknande i Kongostaterna, att hjälpa till med utbildning i Ecuador uppe i bergen. För att ge några exempel. Att stå upp för människors rättigheter. Och det här handlar delvis om, som sagt, att hjälpa bröder och systrar i länder där det är förföljelse att vara kristen. I Indien just nu så är det en väldigt oroväckande utveckling. Där man har sagt, jag har hört både 2021 och 2025 som uttalade år då, ja, där oavsett där Indien vill röra sig mer och mer mot en hinduistisk nationalistisk riktning. Och där både muslimer och kristna och andra minoriteter börjar lida mer och mer förföljelse. Där vill Ekumeniakyrkan arbeta i den typen av utmaningar för att hjälpa människor. Och det femte och sista området, att utbilda bra pastorer och ledare. Så. Är det någonting vi lär oss från Gamla testamentet här, så är det att det gör stor skillnad om man har bra eller dåligt ledarskap. För det finns så många dåliga kungar och vi ser frukten av det många gånger, påverkar så många. Så fem områden som Ekumeniakyrkan vill arbeta. Vi har arbete i aktivt arbete i 30 olika länder, i många, för att inte säga alla, ja, alla ordentligt befolkade världsdelar. Och den insamling som vi kommer göra idag kommer som sagt gå till detta. En av de, eller två av de missionärer vi har i Ekumeniakyrkan är familjen Guldhaugs, som bor på den afrikanska kontinenten, men en liten enklav som tillhör Spanien. Och den heter Ceuta, i marokkanskt landområde, men på spanskt territorium. Och där bor Elin och Jan-Ove Guldhaug med en kallelse sedan många, många år tillbaka och ett hjärta för marokkaner just. Och man bor i ett samhälle med 50% ungefär spanjorer och 50% marokkaner. Lever sina vardagliga liv där med en kärlek till människorna där i allmänhet, men också till marokkaner i synnerhet. En önskan att kunna nå och förmedla evangeliet till dem. Inne i själva Marokko är det strängt förbjudet att på något sätt försöka evangelisera eller dela sin tro om Jesus då, starkt muslimskt. Men där får Jan-Ove och Elin med sina tre barn leva sina vanliga liv och vara vittnen i ord och i handling, för att ge ett exempel på missionärer som är ute lång tid. Jag jobbar som sagt med APG29. Jag ska berätta lite grann om det som jag känner bäst. APG29 är som sagt en lärjunga- och missionsskola, eller lärjunga-, mission- och ledarskola, säger vi faktiskt. Men det är lite för långt, så sammanfattar vi det med två. I 5 år har jag jobbat med detta i Sverige och utomlands. Och de senaste 4 åren så har jag varje höst åkt ut och bott i 3 månader i Mexiko, i Ecuador i 2 omgångar och nu senast i Spanien, där jag kom hemifrån för 1 månad sedan. Jag kände till APG29, inte från start. APG29 började 2004 som ett samarbete med kyrkan i Ecuador. Och vi säger att vi är inte en missionsorganisation som är svensk och som åker till olika platser och bedriver mission där. Utan vi är ett samarbete och vi är ett nätverk och en familj som vill knyta samman systerkyrkor i olika länder. Så Ecuador och Sverige gjorde tillsammans den första skolan 2004. Någonstans 2008-2009, så när jag var ungdomsledare, så hade vi ungdomar som åkte iväg på detta. Och jag såg Miriam till exempel komma tillbaks. Hon hade redan en stark och stabil tro, men jag såg henne komma tillbaks förändrad. Med en ännu tydligare kärlek till Jesus, en ännu tydligare önskan om att få leva sitt liv för andra. Att vara ett vittne där Gud placerar henne. Lite senare fick jag möta andra som har varit ute och jag såg att det här verkar vara något väldigt bra. Det verkar ha satt ett djupt avtryck och gjort intryck på unga människor. Och från 2015 så fick jag själv börja vara med och arbeta med det. Och Om jag ser några saker var APG 29 som en del av Ekumeniakyrkans arbete och en ganska stor del av Ekumeniakyrkans internationella arbete när det handlar om unga, ungdomar och unga vuxna. Och vad det får leda till. Så ser jag dels att i de länder där vi gör de här skolorna så blir det blir till inspiration lokalt, i lokala församlingar. Det är en skola där vi har teori under vardagarna och där vi varje helg åker ut och har praktik. Vi delas upp i mindre team på 5-6 personer, åker till olika församlingar, lever där varje helg med de lokala församlingarna, de människor som bor där. Och inte på något sätt kommer från ovan för att lösa deras situation, utan går sida vid sida med dem under 3 månader. Och arbetar i mission på det sätt och de sätt som de här församlingarna jobbar med mission. Och det ser väldigt olika ut beroende på om vi är i Ecuador eller Indien. När vi är i Ecuador, där har kyrkan en väldigt given plats i samhället på något sätt. Det är långt ifrån alla som är troende, men kyrkan är en naturlig del och medspelare bland många parter. Kyrkan är väldigt framåt. Så där är det inget konstigt att gå och knacka dörr och säga: hej, vi kommer från kyrkan. Undrar om du tror på Gud? Ja, jo, jag tror på Gud. Ja, vad kul. Känner du till Jesus? Jo, lite grann och så. Ja, vad roligt. Får vi be med dig? Ja, jättegärna. Tack. Jag har de här och de här behoven. Ja, då ber vi för dig. Och så. Det är naturligt i Ecuador. Det är också naturligt att gå ner till någon park, göra ett drama och människor ställer sig och tittar och lyssnar lite efteråt. Vad var det här för budskap som förmedlades? Och här är det ju lätt att vi som svenskar är lite låsta i vilka former som inte funkar och inte funkar, eller lämpliga och inte lämpliga. För att vi inte skulle vilja att någon kom och knacka på vår dörr hemma i Sverige och säger: hej, vi kommer från till exempel Jehovas vittnen, och undrar om: nej, stör inte julfriden, låt mig vara. Men där är det ju viktigt att vi inte blir för fasta i vårt kulturella uttryck och former. Utan vissa saker är naturligt på vissa platser och mindre naturligt på andra. Så kan det se ut där. I Indien har kyrkan ett rykte om sig att, och som underblåser så mycket, att det är någonting som är importerat från väst. Alltså när man tänker på kristendom, då tänker man på Europa och USA. Och det stämmer ju definitivt inte. Ska man tala om någonting, då är det ju importerat från Mellanöstern. Via väst, absolut, under ganska många århundraden. Men det är inte en västerländsk produkt. Gud är inte en västerländsk vara. Är det någon gång jag hade velat ha ett amen, så är det där. Så jag ger mig själv ett amen. Amen! Så är det. Gud, fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare, som blir människa i Jesus Kristus, kommer till oss. Hur som helst, Indien. Om vi som lärjungaskola med deltagare också från väst går ut i Indien och försöker bedriva evangelisation, så kan givetvis det Gud använder det till någonting positivt. Men någonting som också kommer som ett brev på posten är att det ryktet underblåser. Se här, här är väst. Det är de som gör det. Och de betalar de inhemska indierna pengar för att vara kristna. Så det är ett envist rykte. Då får man göra på andra sätt. Då handlar det väldigt mycket om bön, handlar mycket om socialt betjänande. Så. Och så här ser det olika ut i olika länder. Men som sagt, att det lokalt får bli till uppmuntran för de lokala församlingarna, inspiration och hjälp för dem att fortsätta. Samtidigt som givetvis alla de konkreta människor vi möter. För lite drygt ett år sedan så på skolan i Ecuador så hade vi en praktikvecka. Vi åkte iväg bara en vecka till kustregionen i Ecuador. Men jag fick höra från många av teamen att de har fått vara med och leda människor till Jesus. En kvinna som redan samma vecka bestämde sig att hon ville låta sig döpas och gå med i församlingen och så. Men jag vill inte överdriva många, men en del, om det var nu var 10 eller 15 personer som sa jag vill tro på Jesus, jag vill ta emot detta. Och det gör givetvis all skillnad i världen för de konkreta människorna. Så ett lokalt avtryck. Det handlar ju också om att vi knyter vänskapsband och relationer med våra systerkyrkor. Att när vi har, som sagt, ett rikt arv av mission, men med en utmaning att det ofta har varit viet som har gått till domet. Man har ofta talat om mission från nord och från väst till syd och till öst. Men det vi nu, sedan många år tillbaka, har velat vända på det och mer arbeta tillsammans. Och det blir ju väldigt påtagligt på den här skolan att svenska ungdomar ofta osäkra både i sig själva och i sin tro, men likväl med en längtan, kommer ner till Kongo till exempel med ett helt annat materiellt överflöd, men finner sig ståendes med oj, tron är så självklar för dem. Och oj, vad de kan Bibeln och jag kan inte detta. Och varför är det här så viktigt för dem? Och så börjar tankarna gro. Eller att man utmanas i vad som är blinda fläckar. Det här är självklart för mig. Ja, men det här är självklart för mig. Och har man någon ödmjukhet då så kanske man får lyssna på varandra. Varför är det här självklart för dig? Varför är det självklart för dig? Och vad säger Bibeln in i detta? Och så får det här utbytet betyder väldigt mycket också för oss hit i Sverige. Och sen så är det som på något sätt kanske är det viktigaste som jag ser i alla fall med APG 29. Och det handlar just om alla de enskilda människor, ungdomar och unga vuxna som åker iväg och genom bland annat detta mötet med andra människor, men många andra delar, får sina liv förvandlade. I vissa fall så är det kanske inte så radikalt. Blir starkt uppmuntrade. Får nya aha-upplevelser och så vidare. Men många, många gånger hör jag dessa ungdomar själva säga den här hösten har förvandlat mitt liv. 3 månader. Det är ingenting. Det kan gå 3 månader mellan att jag tänker att nu är det nog snart dags att klippa sig till att jag har fått tummen ur och faktiskt gjort det. Lite överdrivet, men nästan. Och många av oss, vi har inga löften om hur länge vi får leva, men vi vet att många av oss får leva tills vi både 80, 90 och kanske 100. 3 månader i ljuset av det är så liten tid. Och ändå använder Gud denna korta tid till att göra så mycket. Och jag tänkte att jag skulle vilja ge några av de glimtarna som jag har fått följa de senaste åren. Jag tänker nu senast på Jonathan. Jonte kommer från en liten ort som heter Bett, eller Bet, utanför Bottnaryd, utanför Jönköping. Kristen hela sitt liv, föräldrar som är missionärer. Och så finns det någon slags mänder där han länge bara halkat med, glidit med, gjort det som förväntats. Men kanske utan en egen inre glädje i det. Att få se honom sakta men säkert smälta under 3 månader nu i Spanien. Utmanas av Ellery från Schweiz, uppvuxen i Mauritianien med sina föräldrar. Oerhört radikal, utmanande, stundom lite besvärlig, men som petar honom i köttet när han säger jag vill bli fotbollsstjärna. Jaha, varför vill du bli känd? Det vet väl inte jag. Men detta i kombination med att varje dag lyssna till bibelstudier, varje kväll höra livsberättelser om vad Gud har gjort i människors liv av både glädje och burit motgångar och svårigheter. Gjorde någonting i Jonathans liv. Där han är en av dem som idag ser ett före och ett efter den här höstens skola. Jag har varit kristen hela mitt liv. Men. jag har nu fått upptäcka en ny glädje i tron. Jag har fått upptäcka den enorma vikten av församlingen. Att dela och leva med den kristna gemenskapen. Det var ju en person som hade kommit en bit på vägen när det gäller kunskap och så redan innan. Jag tänker på en annan tjej, Caro, som var med mig i Mexiko 2016. För henne såg det helt annorlunda ut. Och en del av det jag säger nu kan vara, det kan vara lite stötande för en del eller så. Men hon hade levt i mörker under några år under gymnasiet. Men hon hade en pojkvän som stöttade henne mycket. De bodde tillsammans. Han var inte kristen, men var ett enormt stöd för henne och uppmuntrade henne mycket. Och det var han som övertalade henne att du behöver åka på APG 29 när hon hade börjat prata om detta. Jag tror att det här är viktigt för dig. Och när hon började backa ur, nej, det här behöver du göra. Så stod han där vid hennes sida. Strax innan förkursen, innan vi ska åka ut, får Caro veta att hon är gravid. Och funderar, hur ska jag göra nu? Och stressad av situationen och osäker, valde hon i alla fall till slut att göra en abort. Och hon kommer till förkursen med värk i både själ och i kropp. Och undrar, hur ska jag klara detta? Räknar ut sig själv redan från början. Men på något sätt lyckas hon komma med på flyget till Mexiko. Och i 1,5 månad varje morgon vaknar hon upp och gråter och säger till Gud, jag vill inte vara här, jag vill inte vara här, jag vill inte leva, ta mig härifrån. Men någonstans under skolan så vänder det där. Till att hon i sista halvan av skolan vaknar upp varje morgon och säger, tack gode Gud att jag lever, tack gode Gud att du förde mig hit. Tack för vad du gör i mitt liv. Och på avslutningen så står hon tillsammans med en eller två andra och lysande, strålande ögon berättar om hur Gud tagit sig an henne. Hur han räddat henne från mörker och missmod till liv och hopp och tro. Och hon åker därifrån och hon säger till oss, be för min Joel, som hon hette, hennes pojkvän. Som har betytt så mycket för mig. Be att han också ska få möta Jesus. Jag tror det går 2 veckor så får vi ett meddelande i gruppchatten. Gläd er med mig. Min Joel har tagit emot Jesus. Och ytterligare några veckor, ja, om det var en månad senare eller så, kommer det frågor om vilka adresser vi har. Och strax senare dimper det ner ett inbjudningskort till bröllop. Och de är idag gifta, bor i Dalarna och har ett hem som de vill ha öppet för människor. Att få komma som man är, få vara sårbara, men också om att få höra om Jesus. Glädje på så många områden och som får ringarna på vattnet fortfarande. Jag tänker på Rebecca som åkte med till Spanien nu. Som hade en tro på Gud, hon hade en tro på Jesus. Men hon kämpade med att hon åkte iväg på ungdomskonferenser och annat. Allting var fantastiskt, Gud kändes nära. Och hon åkte hem och kände, det är torrt som fnöske. Och jag vågar inte stå upp för vad jag tror på inför mina vänner och så vidare. Det tog henne 3 dagar på höstens skola i Spanien av samtal och av bön. Innan hon landade i vad som hade fattats. Och kommer på morgonen vid morgonbönen. Eller när vi bara skulle be för maten till frukosten. Så säger hon, ursäkta, jag skulle bara vilja berätta. Att igår kväll så har jag beslutat mig för att följa Jesus. Bli hans lärjunge. Och leva mitt liv med honom. Och det utbrast ju såklart jubel och glädje. Så. Jag var lite nervös och tyckte att det gick onödigt fort. Om hennes utmaning och problem har varit just att åker iväg på saker och så åker man hem och så. Då hade det inte skadat om det hunnit få rota sig lite mer. Men jag fick en knäpp på näsan för hon fortsatte genom hela skolan att visa en stor nyfikenhet, en stor hunger, en stor glädje. Och jag hörde på sättet hon pratat Det finns en överlåtelse här. Där hon inte bara är mån av vad Gud kan och vill ge henne. Utan om att själv få vara med. Och leva detta för han som är värde och är kärlek för sina medmänniskor. Och nu sen vi kommit hem så hör jag att hon på olika sätt försöker fortsätta det. Det är som sagt en månad sen. Vill man vara cynisk kan man säga, ja men det får vi la se. Ja, det får vi se. Men just nu gläds vi. Jag tänker på Axel och Abby. Axel James från Uppsala tror jag han är. Och Abby Ordines Perez från norra Mexiko. Som fattade tycke, eller uppstod tycke för varandra under skolan i Mexiko. De skötte det snyggt. Vi har att inte inleda några relationer under själva skolan. För att det blir så väldigt mycket. Ni förstår själva med massa ungdomar och unga vuxna. Så. Ja, i en ny kultur och så vet man inte hur man råkar såra varandra för man känner inte varandras kulturer och så vidare. Så. De skötte det snyggt, likväl uppstod intresse och det slutade med att de blev ihop och de är gifta idag sedan i somras. Och nu håller Abby på och söker visum och uppehållstillstånd i Sverige där de upplever en missionskallelse att vara med och plantera församling utanför Linköping. Nej, utanför Norrköping, i en stadsdel som heter Navesta. Där en multikulturell förort till Norrköping, där Ekumenikyrkan vill bedriva mission. Och jag kan fortsätta den här listan ganska länge. Men jag tror att det är mer intressant för mig än för er. För jag känner dem här. Men på något sätt vill jag ge exempel på att Gud på olika sätt förvandlar liv. Och ibland handlar det om, som i Carros fall, att han totalt vänder upp och ner på allt som har varit till det bättre. Ibland handlar det som i kanske Jonathans fall, eller Rut Elisabeth, eller Hanna, eller Ester, eller många andra skulle kunna nämna. Om att man hade en tro redan när man åkte. Men den får förstärkas, glädjen får hittas, mötena med Gud och den helige ande får ske. Och det lämnar starka avtryck och spår med det gemensamt att en större glädje i Gud, förtröstan på honom och en önskan att leva sitt liv för andra människor. Och det här är någonting som också givetvis syns i tjänst, alltså i bland pastorer, diakoner, missionärer, församlingsgrundare på olika sätt. Och jag minns inte antalet nu, men jag tror att det är en tredjedel eller en fjärdedel av alla våra pastorskandidater på TOS nu som har gått igenom APG29. Och det är någonting som vi är jätteglada för. Men det är också många fler givetvis som inte går den vägen. Som blir ingenjörer, som blir sjuksköterskor, som blir rörmokare. Men finns med i olika lokala församlingar i vårt land och i våra länder. Just nu så är det ungefär 15 länder med i det här nätverket APG29 och det växer för varje år. Och det får göra en skillnad, det får bli till uppmuntran för församlingar som den här, fast på andra platser. Och det är någonting jag gläds minst lika mycket över. Så med detta vill jag på något sätt ge information av en del av det arbete som Ekumenikyrkan bedriver. Av mission. Och vi tror att, och att jag har lagt så mycket tid på att prata om de här konkreta människorna och förvandlade liv. Det är just för att jag tror att det är det som är det viktigaste. Att Jesus och tron på Jesus får gå på djupet i våra egna liv. På ett sätt så att det får ringar på vattnet för andra. För motsatsen är också förödande. När det för mycket stannar vid yta eller munnens bekännelse. Men där det inte återspeglas i våra liv. Då blir människor, kan givetvis ske vid fler, av fler anledningar. Men det är ett av de tillfällen när människor blir besvikna på kyrkan. Tycker att vi är hycklare på olika sätt. Säger detta, gör detta. Eller att muslimer säger, tittar på, ja, jag tänkte säga Britney Spears. Nu har det hunnit hända lite sen hon var i ropet. Men att säga, jaha, det här är att vara en kristen. Det här är att vara en Jesu lärjunge. Nej, då vill jag inte ha något med det att göra. Och därför är det viktigt att vi öppnar våra liv och säger: Gud, jag är den jag är. Jag vet att det inte handlar om vad jag lyckas prestigera, vad jag lyckas åstadkomma. Men jag ber att du ska få bli så viktig i mitt liv som det på något sätt är logiskt, tänkte jag säga, utifrån att du är den du är. Jag skulle avsluta med att be tillsammans med er också. Gud, tack för detta. Tack för att det inte bara är så att skörden är stor och behoven är många, utan tack också för att du sänder arbetare till din skörd. Tack framförallt, Gud, för att du är mån om att leda oss från mörker till ljus, Herre. Från hopplöshet till hopp, Herre. Och från själviskhet till kärlek, Herre. Tack för det. Tack för det, i den mån du hunnit göra det i våra liv. Och så ber vi om nåd, Herre, för i den mån som vi ännu inte öppnat upp för det i våra liv. Och vi ber om att du gör det. Vi ber om att du fördriver rädsla och oro i våra liv. Vad det skulle innebära, hur det skulle se ut, vad folk skulle tycka och tänka, Herre. Tack att du bär oss. Och tack att du, som vi fick börja, inte bara vill plocka ut oss som individer, utan du vill forma en varm och helig gemenskap, ditt namn till ära. Vi ber om att du får göra det här i vårt land. Vi ber om att du får göra det i länder som Turkmenistan och Uzbekistan och alla de länder vi kan komma att tänka på här. Tack för missionen. Tack för de som sänder. Tack för de som låter sig sändas. Tack för de som ger. Tack för de som ber. Och tack för att det ytterst är du, Gud, som vattnar och som ger frukt, Herre. Tack att vi får vara med. I Jesu namn. Amen.